Halloj, välkomna till ett nytt avsnitt av Redaktionspodden från Placera med mig idag. Det är den 12 april förresten, Martin Blomgren,
Ludvig Lönngård,
Daniel McVie,
Gollans.
Och vi har en färsk inflationssiffra som var bättre än väntat i ryggen när vi går in i studion här, vilket gör börsen lite glad igen.
Och kronan lite svagare.
Och kronan lite svagare.
Och bättre än väntat, då menar du lägre än väntat?
Ja, för de flesta tycker väl om låg inflation.
Ja, bara undrar.
Alla vi som har bolån i alla fall kan ju hoppas på en...
Alla som har lån.
Alla som har lån. Eller alla som äger aktier i bolag med lån.
Som har lån.
Eller alla som har tillgångar överhuvudtaget.
Ja, det vill säga de flesta som lyssnar på den här podden förmodligen.
Förhoppningsvis.
Sannolikt. Ja, men hur som helst. Vi står inför en rapportperiod som vi ska prata lite om. Vi ska prata lite tyska kvalitetsaktier.
Yes.
Lite lyx. Italiensk lyx, va?
Ja, lite nischat lyxbolag kan man säga.
Och ja, var ska vi ens börja?
Ja, du har ju skrivit någonting om kommande rapportperiod. Det var det du nämnde precis. Det vill jag höra vad du tänker kring.
Ja, men då, ja. Och den börjar ju på allvar nästa vecka med Ericsson, Volvo, Nordea bland annat. Som tunga pjäser som man... stora sjoket av rapporter kommer över veckan därpå. Men man kommer ändå få en ganska hygglig bredd redan nästa vecka. Och... generellt så är det väl alltid så här, va? Utsikterna och man slår förväntningarna såklart. Men just det här kvartalet så tycker jag det är lite andra grejer som man ska titta på också. Till exempel, som vi har pratat lite på redaktionen i veckan, var är alla vinstvarningar?
Mm. Är det någon ens?
Ja, de här Kering. Eller hur
Kering.
Ja, men det var Gucci som hade tufft i Asien.
Precis.
Den, alltså det är nästan den enda. Sen såg jag,
men jag tror det är mer varumärkesspecifikt.
Precis, det låter som att det är mer de som har tappat marknadsandelar än att hela marknaden viker.
Ja, vi har ju letat som...
Ja, vi har letat utan att hitta. Palfinger hittar jag. Ett kranbolag som är konkurrent till Cargotech. Men annars är det liksom... Bland svenska bolag har jag inte hittat en enda...
Men Ericsson har väl varit lite grann ute och sagt att det blir lite, det är inte så jättebra. Liksom.
Det kommer stort
ingen riktig vinstvarning så att säga, men det är ändå lite dämpad så att säga.
Men om man jämför med hur det brukar se ut så brukar det ändå komma några. Så här, Electrolux brukar ju vara en pålitlig vinstvarnare.
Kanske kommer till ett batteri med vinstvarning efter middagen när vi har klippt klart på.
Förmodligen ligger ut as we speak. Men det är ju ändå ett litet gott tecken om att det är inte något stup där ute som många bolag har kört ner för. Men mer man ska hålla koll på tycker jag är hur det ser ut på liksom, slut efterfrågan. Många bolag har ju haft stora lager, eller att distributörer och butiker och återförsäljare har stora lager som de har betat av. Det har varit lite tema senaste kvartalen. Nu ser det ut som att det börjar bli balans igen och då kan man ju faktiskt se hur det är slut efterfrågan. Och det ser väl lite piggare ut på PC-marknaden, så är det någon statistik i veckan att det var uppåt globalt för första gången på 2 år. Bostadsmarknaden, mäklarna börjar prata om att det stiger igen. Det kan ju påverka ganska många andra bolag. Och sen är de 2 stora sektorerna såklart, verkstad och bank. Verkstad har ju gått väldigt bra trots att inte vinstprognosen har ändrats speciellt mycket, så att där har värderingarna vevats upp ganska mycket, så att där är nog potentialen uttömd om inte man börjar vara positivt på vinsterna.
Utan att försöka sätta det på potten på något sätt, är det någonting du känner som du, eller som du tänkte på när du skrev den här artikeln, som du inte tittar på nu, som du ändå har pratat om? Jag vet, vi har pratat lite om så att säga, finansnettot med skulderna, och är det lite vissa delar som känns mindre relevant idag, det som man nu kan kanske släppa på något sätt?
Ja, men lite som du är inne på, skuldsättningen, att bolag som ska behöva en ny emission och sådär, det kanske är lite mindre av den oron kvar. Eftersom räntorna sannolikt är på väg ner också, och de som kanske var mest illa ute har redan gjort emissioner eller börjat stadga upp sin balansräkning.
Nu kanske vi kommer in med ett riktigt hårt tryck, menar då aktiekursmässigt. Det har väl varit lite, ibland har det varit lite mer bäsat inne i rapportperioden. Ja. Men nu har ju aktierna gått riktigt starkt.
Så är det ju. Det har det ju. Fast det som inte har gått så himla starkt faktiskt, det är ju bankerna. Om man tittar på värderingen.
Ja.
Där ligger P-talen på mellan 8 och 9 på de 4 storbankerna. Visserligen för att de har gjort utdelningarna precis, så där åker ju liksom priset ner, men inte vinstförväntningarna. Så P-talet sjunker lite. Men där tycker jag att man kan se lite chans för positiva överraskningar. Om man tänker att räntan är ändå kvar på ganska hög nivå, lite längre än vad man trott tidigare. Samtidigt som kunderna förmodligen är lite pigga nu då, börjar göra bostadsaffärer och aktieaffärer och lite annat. Så de kanske kan leva lite i den bästa världen på kvartal till. där skulle kunna komma positiva överraskningar.
Det är faktiskt många som pratar om just europeiska banksektorn som väldigt attraktiv. Jag har läst lite rapporter från Morgan Stanley och JP Morgan också om det där. Att, det här är, de ser lite köpläge där faktiskt i finans, europeisk finans.
Ja, man tycker att de har lite medvind från många olika håll samtidigt nu.
Jag tycker bara man kan tänka sig att man kommer höra snart folk och andra experter börja prata om hur att nu är vi tillbaka till där bankerna inte växer vinsten igen utan det är historia. Då ska de ligga runt de värderingarna de ligger idag. Sen kan det ju vara attraktivt ändå för att bara få den kupongen och vinsterna som är där. Men
det är klart, har du P8 och du säger att det ändå ska vara skapligt stabila vinster, då kan det bara vara P10 och då har man en 25% uppsida.
Exakt så.
Speciellt om de kan överraska rapporterna. Mm. Annars är det väl de punkterna plus då en, jag försökte hitta liksom fem punkter och den sista då är om det, även det här kvartalet blir ganska förlåtande reaktioner på halvrisiga rapporter som det var förra gången. Och det tror jag nu faktiskt att det kan vara, för man väntar sig kanske inte att det ska ta fart redan det här kvartalet. Så kommer man med en medioker försäljningssiffra, men att man säger att vi ser ändå att kunderna är tillbaka och nästa andra halvår kommer bli bra och sådär, så tror jag att aktiemarknaden igen kommer vara faktiskt ganska förlåtande den här gången.
Det känns som det som räddade upp vissa av de här halvkassarapporterna senaste kvartalen är ju det här med kassaflödena som varit så extremt bra. Det borde vi ju nu tappa lite grann, tänker jag. Att dels för att det är en annan dynamik, men att det var det som räddade upp. Men
fjärde kvartalet.
Att de här lagerminsknivåerna har ju redan kommit ner och då får du inte den effekten igen då på rörelsekapitalet.
Ja, men det är bara poäng. Ska man hissa någon liten björnflagga så kanske det är att kassaflödena kan överraska negativt då.
Ja.
Att man börjar, när man börjar växa så måste man dra det i kassaflöde igen.
Mm. Och om du får ett liksom, lite sämre resultat så har det tidigare varit förlåtande med att men titta på kassaflödet och det kan du kanske inte säga den här gången på samma sätt.
Mm. En liten björnflagga alltså.
En liten björnflagga, men en ganska liten tror jag. Man kommer att liksom, hala den igen.
Det är väl Kalifornien har väl en björnflagga kan man säga.
Och jag tror alla mina björnflaggor är väldigt små.
Men det var de några sektorer jag tittade på där. Jag vet du Daniel har kollat mer specifikt på konsumentsidan ju, som vi borde gilla den här räntesänkningen också.
Jag tittade egentligen mer på hur de har gått på ett år. Men för ett år sedan då var det verkligen skräck kring konsumenten och det var ju mycket befogat. Det var ju kanske främst i Sverige där vi har mycket korta räntor och räntorna skenar och hushållen borde få det rätt tufft. Men tittar man tillbaks nu så visar sig faktiskt att det var ett ganska bra köpläge i många aktier. Det finns till exempel aktier som har dubblats. RVRC, som jag vet du Martin,
Kaching,
skrev också den avslutningen. Vad var det? Köp på nedgång, rekyl eller både och. Var inte något sånt?
Gärna både och.
Ja, och den har väl gått 50% sedan dess. Så att där får du rätt igen. Men och Rugvista som jag pratade om tidigare, den har gått väldigt bra. 50%.
Den höll sig inte på mattan liksom.
Den höll sig inte på mattan.
Och den har vi med i målarens aktielista.
Exakt. Men då ska man också komma ihåg att det här blir väldigt fördelaktiga mätperioder. För att det var ju så att många var ganska oroliga. Det här kommer ju, mätperioden blir från att Q4 22 har släppts. Mm. Och då var det ju negativ organisk tillväxt i många av de här bolagen. Så att det kan se ut som att de verkligen har rusat men egentligen bara kommit tillbaka till relativt höga nivåer. Och tittar man lite på värderingen, de har ju kommit upp värderingarna i sektorn men det är inte heller något så att säga, skrämmande nivåer. Flera av de här bolagen har ju nettokassa. Jag vet till exempel att Rugvista, som det är det jag tittar på innan, har det. RVRC har väl nettokassa på 300 miljoner tyckte jag såg häromdagen. Vi pratar ju fortfarande visserligen tvåsiffriga P/E-tal på många. Tittar man ut på 2025 och tar de här skuldjusterade EV/EBIT-multiplen där man då drar bort kassan och ifall det finns en nettokassa på värdet så finns det ändå ganska många med någorlunda rimligt låga värderingar. Så att det har inte blivit så illa som man har trott. Sen är det ju såklart, ska man ju lägga till, att det är ju vissa av de här bolagen som faktiskt inte alls har presterat, alltså aktierna på ett års sikt. Men
lite spretigt är ju bilderna.
Ja, ganska spretigt, men det är ändå, tycker jag, att det är de som man ser har riktiga produkter som faktiskt är lönsamma, som har hållit på ett tag, de också aktierna som har gått väldigt bra. Vissa som man har kanske varit lite mer skuldsatta, lite mer på riskskalan, har också gått lite sämre. Nu kan ju de komma igen ändå så att säga. Men min slutsats, vad jag tycker man ser, är att mycket av det som man var orolig för var en överdriven oro.
Som det brukar vara.
Som det brukar vara, och nu kanske vi kommer in i en period där det är överdriven optimism. Så att, vi får väl se. Men,
du brukar skjuta över och skjuta under så gäller det att inte komma in snett i den gungan.
Exakt, och det här är ju allt från, så att säga, det är allt från Big Max och Boost och Essity till Kjell & Company. Så att, jag menar, det är ju en bredd i konsumenten. Det är klart att det spretar.
Dometic då?
Dometic har jag faktiskt inte med i den här listan. Det vet jag att Martin kanske har tittat på senaste veckan.
De tycker jag ser lite spännande ut. Det är ju också varit lite skuldsatt och det är ju konsument. De säljer ju här kylskåp och grejer till, ska man säga, outdoor. Mycket till husbilsmarknaden och båtmarknaden. Och, det finns en analys att läsa om man vill på placera, men spännande där tycker jag att amerikanska husbilsmarknaden har ju efter att ha varit väldigt nedpressad ett par kvartal eller ett par månader i rad har stuckit iväg uppåt, så att det kanske är en ljusning i sikte där också.
Jag kollade på den här Dick's Sporting Goods i USA. Jag bara snabbt såg att den hade femdubblats på de senaste 5 åren och den har gått upp kanske sådär 100% på ett år. Så att det är ju väldigt högt tryck i USA vad det gäller fritids- och sportiga utrustning. Och så.
Ja, men verkligen. Och jag fastnade faktiskt, om man ska säga, som inte är, det är ju konsumentvaror, men man, det är inte de här Rugvista och Lyko och New Wave, utan mer faktiskt Essity som jag tittar lite snabbt på i samband med det här. Att där har ju vinsten visserligen inte växt på det sättet man har önskat, men det är ändå väldigt stabil intjäning. Och den värderas till, vad är det, 13 gånger vinsten på nästa år. Och det är ju verkligen historiskt lågt. Nu har ju de bara varit noterade själva sedan 2017. Så att man får ta med lite nypa salt. Men som högst runt 20 gånger vinsten på förväntade vinster. Och nu ligger den runt 13. Så att, och som lägst så låg runt 12. Och snittet runt 17. Så att nej, men det tycker jag man kan titta på. Jag kan inte bolaget i detalj och hela dynamiken i intäktsbenen. Men det tycker jag att vara lite intressant.
Dyka ner i blöjorna.
Typ så. Men... inget av de här bolagen är något av de här lyxspecialisterna. Jag vet, Ludde skriver om ett bolag som jag själv vill, eller en aktie jag vill äga och ett bolag jag gillar. Men...
ja, det är ju en aktie jag äger sen i somras faktiskt. Men åkte de på någon stryk när den här Kering-varningen kom? Kering?
Vad säger man? Kering. Kanske man säger på svenska, tror jag, om man säger så. Ja. Jag vet inte hur man säger på engelska, men något liknande. Nej, inte just på grund av det, tror jag inte. Jag tror de befinner sig i lite olika segment. Det
är
bolaget jag snackar om nu då. Ja. Det är Brunello och Cucinelli då, som består av bara ett enda märke. Och här snackar vi, det finns ju olika delar av den här lyxpyramiden då, vilket man snackar om. Och då har man typ 3 olika delar. Och då befinner sig Brunello och Cucinelli på toppens topp. Och det är liksom... quiet luxury heter det. Alltså man har inte, det finns inga emblem. Man ser inte att det ser ut som min skjorta. Nu ser inte ni i podden. Men det är ingen Brunello-skjorta. Men det kanske kan bli.
Ja.
Nej, men det ska liksom inte synas att det är något som är dyrt. Utan det är så här diskret. Det ska bara vara jäkligt bra kvalitet och jäkligt dyrt. Och det har liksom blivit en trend de senaste åren.
Inte så skrikigt liksom.
Inte alls skrikigt.
Men går inte det emot hela LV-trenden? Jag tycker de som man ser LV har ju bara LV. Men det har ju alla håsat också.
Exakt. Så det är väldigt stor skillnad. Jag tror det var Hermès som började på den här trenden när de släppte sina väskor som var utan märke. Och då tänkte alla, vad fan är det här? Liksom, det är ju helt, man köper det för att det ska synas liksom. Men nej, det är kvaliteten. Och att de som vet, de vet liksom att det är. Och det är väldigt, i Brunello Cucinellis fall så är det ju väldigt smal målgrupp som de här riktar sig till. Det är, ja, de rikas i samhället och jag snackade med några här, jag vet, jag var i Göteborg för några månader sedan och snackade om, jag såg att de hade Brunello Cucinelli där. Och då frågade liksom, vilka köper de här? Då kommer ju alltid samma killar och fruar dit och köper de här. Och mängder alltså, helt sjuka mängder.
Säljer de både manskläder och kvinnokläder? Eller? Ja.
Ja, jag kan dra storyn här. Alltså, det är, när man ska bygga ett lyxvarumärke så handlar det mycket om storyn, alltså bakom. Det ska vara en fin story och cool story, för då blir liksom varumärket riktigt starkt. Och Brunello Cucinelli då, som även är grunden till detta bolaget, han föddes på 50-talet. Han är 70 år idag. Uppvuxen i mitten av Italien, nära den här byn då, Solomio, som han har byggt upp nu i efterhand då. Föddes väldigt i ett fattigt hem, var bondpojk. Väldigt filosofisk var han. Han var en riktig tänkare. Hoppa av plugget och så börjar med det här med kashmirkläder då, till främst kvinnor. Så det var färgade kashmirkläder som var väldigt dyra. Och han kallades ju därför för kingen av kashmir då. Och sen har han skrivit den här boken då om sin filosofi då, om hur man ska driva företag och samhälls.
Och det vet jag att du har ett exemplar av den boken.
Mm.
Som är ganska svårt att få tag i.
Ja, det är ganska svårt att få tag i. Så man får gå till butiken.
Får gå till dig?
Ja, får gå till mig.
Det är ändå ambitiöst om man ska...
Ja, jag läste också. Och det, där skriver han liksom om sitt liv och hur han ser på den här filosofin som heter humanistisk kapitalism. Som handlar liksom om att företag ska vara liksom det goda, ska stå för det goda. Och att medarbetarna ska ha det bra och sådär. Och man ska inte skada miljön och ge tillbaka till samhället.
Tror vi på den här storyn då?
Ja, jag tror aktiemarknaden verkligen köper den, för om man kollar på värderingen då sen, ja. Så vi kommer till. Så han har verkligen anammat det här filosofin då, humanistiska kapitalismen i företaget. För de som jobbar på företaget, de får 20% bättre lön än genomsnittet. De får 90 minuters lunchpaus där man blir uppmanad att ta en tupplur. Och så massor med sådana grejer då. För att de ska verkligen trivas på jobbet. Och det attraherar ju talanger och man blir bra företagskultur och sånt där. Och bygger verkligen på den här storyn då, att de som köper det vet om att det liksom är bra arbetsvillkor och sånt där. Och då spinner man vidare på den här storyn och blir större och större. Och det har ju bara funnits sen typ, jag tror det är snart 50 år då. Så företaget är inte jättegammalt. Om man jämför med liksom Louis Vuitton eller Hermès, som jag tror det är 1800-talet var väl Hermès till och med. Så de här är liksom bara i början. Och kollar vi liksom på intäkterna och sånt där, så är ju generellt sett både Hermès och LVMH ganska stora i Kina och Asien. Och de här har inte kommit dit än riktigt. De är stora, största marknaden i Europa och så Amerika. Och nu börjar alltså Asien verkligen växa. De växer 40% nu det här året.
Är det det som är, för aktien har gått väldigt bra. Jag vet att vi har pratat om att marginalerna är lite lägre i Brunello jämfört med andra av de här lyxbolagen. Är det det som är triggen att Asien... Och marginalerna, eller så här, nu är den väl på all time high på något sätt?
Aktien. Den har kommit ner lite grann och den har stack iväg riktigt där, mycket innan rapporten.
Vad är det som liksom är det investerarna tror? Det är just Asien, eller?
Ja, det är ju den här storyn då, att de ska gå ut på alla marknader då. Speciellt Asien då, växa där mycket mer. Och sen marginalresan då, de har 60% rörelsemarginal. Och så är de inriktade mot det här segmentet då, leather and fashion, som är 40% rörelsemarginal i LVMHs fall, och även Hermès har ju den här marginalnivån då. Nu tror inte jag att de kommer komma upp i 40%, för de har ju den här humanistiska kapitalismen då, att de inte kan skala på samma sätt när de har hantverk. De gör handgjorda de här grejerna i Italien av små olika producenter då, lokalt där. Så det kanske begränsar marginalerna, men de borde ändå kunna leta sig upp mot 25%, kanske till och med 30% på sikt, om vi tänker 10 år bort nu då. Så det här är ju inget case som jag kommer komma till nu, att värderingen ligger på typ P50,
okay.
35 EV/EBIT, så det är ju jävligt dyrt.
Mer än Nvidia liksom.
Ja.
Betydligt mer.
Men det som är intressant då, det är ju att de kan nog ligga och compounda väldigt länge. Alltså de här är, om, det är så här, det är liksom en sweet spot kan man säga i marknadsvärde. De har runt 6 miljarder euro i börsvärde, de kan bli mycket större och ja, bara ligga och compounda i flera decennier då. Men det är ju multiplen då alldeles för dyrt.
Nu värderas som är högt, men är det också en sån som någon annan av de här större spelarna skulle kunna köpa?
Ja.
Om värderingen kommer ner, eller finns något sånt?
Säkert, jag skulle verkligen tänka mig att LVMH är jättesugna på att köpa upp Brunello, men jag tror inte han kommer vilja sälja det. Och inte hans döttrar heller, de sitter ju i styrelsen. Och det här är ju ett projekt som han snackar om väldigt mycket också, att det här ska finnas i 100 år plus till.
Och de äger mycket av bolaget, antar jag, eller?
Ja, 51% familjeägt. Och döttrarna kommer nog sannolikt över här. De sitter i styrelsen, båda två. Men det är liksom där. Varumärket håller på att byggas upp och kan bli starkare och starkare och etableras över hela världen då.
Så det är mer behåll än köp då?
Ja, köp skulle jag inte göra. Jag var ytterst tveksam när jag köpte, när det var på... Vad var det, 65, och då tyckte jag var alldeles för dyrt också. Nej. Jag kommer ihåg att snacka om det i podden här nu i somras. Och nu tycker jag nästan att det...
Vad står den nu då?
Ja, nu står den väl i 90 okay. eller något sånt där. Den var uppe i 120 tag där. Så det är jäkligt håsigt alltså. Så snarare att man kanske ska köpa i någon typ av svacka. Och det är ju en liten svacka nu, men nej, inte riktigt än. Och jag tycker verkligen att man ska läsa på liksom om det här Solomio då, där han bor då. Det är en by som man bygger upp och bygger bibliotek. Alltså han bygger verkligen den här storyn så jäkla coolt liksom. Så man köper den, så är det ju... Jag tycker det är intressant alltså. Men inte köp just nu, tror jag inte. Utan bara hålla
köp på. Köp storyn, men inte aktien.
Ja, exakt.
Köp boken.
Så det är mer story liksom. Den
dyra, ja, men kan du låna av det?
Ja, exakt.
Ja, det är sant. Tack.
Du får inte sälja den
om du är snäll.
Jag har ju en annan story som är lite äldre då. Werner von Siemens. som startade ett bolag som idag heter Siemens bara. Det var 1847. Och han är också känd då framförallt för att ha inrättat det första pensions- eller bonussystemet i ett företag. Det var klart redan på 1860-talet då. Med vinstdelningssystem. Och han sa då att pengarna skulle bränna i mina händer om jag inte delade med mig till mina medarbetare. Och så väldigt tidigt om den här sociala verksamheten. Men jag kikade lite på Siemens som då värderas lite lägre än konkurrenterna just nu. Och det är då trots att orderboken är rekordstor. Och det man har varit lite rädd för då det är att orderingången har varit lite svagare i det affärsområdet som kallas för Digital Industries som då sysslar med automatisering av industrikunders verksamhet. Men det som har hänt här då senaste veckan faktiskt bara det är att den direkta konkurrenten till Digital Industries det är ett japanskt bolag som heter Isakawa. Och de kom då med nyheten att deras orderingång ökar ganska kraftigt här. Och de två brukar följa varandra perfekt i princip. Så att det talar ju då för att vi kanske kan få en vändning här när det gäller Digital Industries. Samtidigt då som Siemens som sagt inte har gått särskilt bra på börsen, är upp 5% i år ungefär. Värderas mycket lägre då än konkurrent som ABB och Schneider Electric som verkligen har stuckit iväg. Ja. Särskilt Schneider Electric har ju gått jättebra. Sen har man startat ett återköpsprogram också. Man ska köpa aktier för 6 miljarder euro under en femårsperiod. Siemens ser ju väldigt intressant ut.
Plus vad pratar vi om för värderingen ungefär? Du sa att det är lägre än ABB och dem.
Ja, just P17 på innevarande år på prognosen är värderingen just nu.
Och de har knoppat av väldigt många olika bolag.
Eller? Det här är ju liksom det tyska börsens stora moder kan man säga. De har ju knoppat av då, alltså bara det senare år.
Så har Avelsstor.
Så har de kloppat av precis 7 stycken bolag då. Senast var det ju Siemens Energy som ju har varit så där då än så länge.
Ja, de här spanska
Siemens Gamesa då.
Vindsidan, va?
Ja, de här problemen med vindkraftsparkerna då som inte har varit lönsamma. Och haft kvalitetsproblem och allt möjligt. Men själva Siemens Energy, moderbolaget Siemens Energy har ju gått jättebra. Mm. Som är då turbinerna till gasverk framförallt. Och nu ser man väl en vändning där också då egentligen. Den har ju börjat gå upp, den är upp över 50% i år, Siemens Energy. Och sen har vi även Siemens Healthineers, som jag också skrivit om. Som då är världsledande inom medicinsk bilddiagnostik.
Och det är också en avknoppning.
Alltså. Och det är också en avknoppning, ja. Precis. Det började med på 1950-talet då att ta fram sådana här maskiner. Och sen börsnoterades det då 2018 var det, den avdelningen. Men Siemens äger fortfarande 75% av bolaget. Mm. Och det är många förvaltare som är arga för det, på det och säger att om ni vill få upp värderingen, det är också ganska låg värdering i Siemens Healthineers i förhållande till den position de har. Då måste ni sälja av mer av bolaget helt enkelt. Ni kan inte äga 75% av det. Det
känns som en tysk specialitet där, att vara kvar med lite.
Ja, det är precis som Volkswagen också.
Ja, Volkswagen och Traton och
ja, visst. Alla de här. Man skulle ju få upp värdet om man skapade en större marknad. Mm. Liksom.
Man vill både ha kakan och
exakt.
Äta, ha den och äta upp den.
Ja, exakt. Och sen Infineon är också en avknoppning. Ja, det är nog 2000. Mm. Och det är ju också ett bolag som egentligen har verkligen framtiden framför sig med halvledare till energibolagen då och till elbilar framförallt.
Är det några avknoppningar som det spekuleras kring kommande år som du har koll på så här, som man tror ska komma nu eftersom de verkar vara knoppa av varje år? Typ.
Nej, de är inte så ofta är det väl inte att de knoppar av. Alltså här, de har ju 7 bolag då de har knoppat av de senaste 25 åren då kanske. Ah, okay.
Som Bergman och Beving typ då?
Ja, kanske något sånt där.
Electrolux är också en avknoppare
av Bang, ja. Så att men det är ett sånt där bolag. Jag tycker Siemens är väl, om man ska äga en tysk aktie och aldrig sälja en aktie aldrig sälja den, då är Siemens ett val tycker jag som man ska överväga.
Moders Siemens liksom.
Moders Siemens, ja precis. Och det kommer förmodligen vara en bra affär.
Äger du den själv?
Nej, tyvärr inte faktiskt.
Nej.
Man tror det skulle vara ett så här basinnehav i landsportföljen.
Det är Investor liksom.
Ja, det borde egentligen vara det. Och den kanske hamnar där för eller senare. Ja,
din snuttefilt liksom. Ja.
Men Siemens Healthineers äger jag ju. Den har jag ägt länge också, nästan sen den kom ut på börsen.
Vad är börsvärdet på detta bolaget? Som du...
Börsvärdet är 140 miljarder euro.
Det är ju enormt.
Ja, det är
stort. Mm. Så att det är ett av de största bolagen. SAP är ju störst just nu på tyska börsen, men det här hamnar väl på plats 3 ungefär. Mm.
Spännande. Är det någon som har gjort några affärer i veckan? Eller?
Ja, det är det. Men först vill jag flika in att jag tror man har löst ett litet mysterium.
Ja.
Ett litet börsmysterium.
Äntligen.
Mm. Som kanske inte så många bryr sig om. Men vi har ju pratat lite om Dustin som finns i vår månads aktier och även i min egen portfölj. De kommer för övrigt med rapport i veckan från brutet år. Och den ska vi inte djupdyka i just nu. Men kort kan man väl säga att omsättningen var fortsatt dålig, men marginalen var bättre, så därför blev vinsten lite bättre än väntat.
Och aktien gick upp lite, va?
Aktien gick upp lite, precis. Och de är återförsäljade av PC och mobiltelefoner och allt sånt där. Omsättningen är 16%. Och trots det då stack rörelsemarginalen upp lite. Så att, kan de få fart på tillväxten, så tycker jag fortfarande att det här är väldigt intressant. Men hur som helst. Gåtan här var då varför Altor, som en gång i tiden har ägt Dustin och satt på börsen, varför de dök upp som ny ägare med 1,25% var det väl för några veckor sedan. Men det var ju budpliktsbud från Axel Jonsson förra året, så de sitter ju på över 40% av aktierna nu, och plötsligt dök allt upp igen, vilket var lite av en gåta. Men samtidigt kan man då säga i holding, så äger statistiken, att ett bolag som heter Rotla BV har sålt en del. Och Rotla var då ett bolag som ägde Central Point, som var ett stort förvärv som Dustin gjorde här om året. Så att det är förmodligen någon intern flyttning av aktier inom Altosfären som de har fått betalt för Central Point-försäljningen från år sedan. Hängde ni med? Det var rörigt, va?
Nej, jag hängde med, men vi pratade ju om det här när det dök upp, när vi såg det. Det var ju några veckor sedan, en fredag, vi satt och yrade runt och spekulerade.
Exakt.
Men så att vi har ju ändå funderat lite kring det här. Det är inte riktigt, de ska ju inte vara på en noterad marknad på det sättet. Men var det någon gång du tänkte att det var de skuggade dig? Eftersom jag vet ju, du har också köpt RVRC och
där är de också. Nej, men man undrar ju lite, är de på väg och är det här första köpet, och sen ska de upp till 10% och börja ta en stor position igen, vilket skulle vara konstigt när de har gått ur den innan. Men förmodligen är det ju då någon intern förflyttning av aktier som de har fått betalt för den här försäljningen av Central Point för några år sedan, som har flyttats kanske mellan något dotterbolag till ett moderbolag eller någonting. Jag ska inte ta gift på det, men det här skulle kunna vara lösningen.
Det låter ju väldigt rimligt, men vad tänker du att de ska göra nu då? Tror du de kommer öka, eller tror du de kommer sälja, eller tror du inte de kommer göra någonting? Du som ändå verkar skugga dem eller tvärtom.
Men om det är så att det bara är en förflyttning, så kanske det är ett första steg till att de kommer sälja det. Snarare än köpa mer då. Så.
Och vad tycker du att de ska göra?
Ja, det får de själv bestämma.
Okay.
Ja, men ska vi,
yes, vi kör
beta av våra egna affärer då? Inte bara snacka om Altos affärer.
Jag har inte gjort någonting.
Daniel?
Jag har nog gjort någonting. Jag är lite osäker vad dock. Men jo, det var ju någon dag här i veckan. Ja, det var väl i onsdags det kom inflationssiffror som sänkte hela börsen där.
I Amerika?
Ja, precis. Just det. Som var då, ska säga så att det är sämre än väntat, om man vill att börsen ska gå upp. Och men då var det ju Nibe som jag börjat handla in, som handlades väldigt svagt. Och så tittade jag på portföljen och funderade på vad jag ska köpa med. Och då har jag ingenting att köpa med, så jag var tvungen att slänga ut något. Och då hittade jag en liten skvätt i Troax.
Ja.
Som har blivit en bra affär över tid, för att den har legat och skvalpat där länge utan att jag har varit så ambitiös på att räkna allting. Men så då slängde jag ut hela mitt innehav i Troax och ökade upp Nibe. Tyvärr gjorde jag det liksom, det tog för lång tid att tänka hur jag skulle få fram pengar och den analysen. Så att jag kom nog inte ens in under 50 igen, utan det var strax över 50. Men jag ökade upp lite Nibe i alla fall.
Ja, det låter bra. Det kanske är läge här liksom. Simon Blecher har jag köpt också.
Jag såg det.
Mm. Nej, men själv har jag... jag hade ju en special situation i Vonovia som jag köpte för ett år sedan ungefär. Och
tyska
bostadsjätten. Och
svenska eller?
Och svenska. Ungefär 10% av beståndet är väl svenskt. Va?
Mm.
Det brukar anges som en extra negativ del av analyserna då, om man läser om Vonovia.
Mm.
Att de äger i Sverige. Men nu tyckte jag att det var dags att kliva av där. Och det är väl att de har fortfarande ganska hög skuldsättning. Och de har ändå stigit då med drygt 50% sen jag köpte den.
Gott.
Så att då sålde jag den Och sen har jag, kom det ytterligare en liten halv special situation här i McDonald's, som är en aktie jag har funderat på att köpa i minst 5 år. Och det är ju dels på grund av de här inflationssiffrorna då, och sen var det även problemen i Mellanöstern då, att de utsatta för en bojkott då på grund av kriget i Gaza. Så att nu har jag äntligen McDonald's i mitt förfölj. Som jag, varenda gång jag reser utomlands blir det minst ett besök på McDonald's, och då tänker jag alltid, varför äger jag inte McDonald's?
Och nu gör du det?
Och nu gör jag det.
Ja.
Mm. Kan du skippa och köpa en Big Mac och köpa en aktie istället? Exakt. Varje gång du reser, för det är ändå ganska ofta. Du kommer jätterik.
Jag kommer ju mycket McDonald's i förföljning.
Ja, verkligen. Du då, Martin, du har...
Jag har gjort ingenting denna veckan, men förra veckan, jag var inte med förra veckans podd, så att det här har hänt för knappt 2 veckor sedan då, men då gjorde jag en del.
Det ryktas ju om att du har dippköpt.
Mm, det har jag. Jag har ökat lite i de här Indus, tyska...
Ja, vår tyska nya favorit.
Ja, precis, vårt tyska lilla...
Vårt lilla Siemens... Eller lilla Lagerkrans, kanske.
Ja, precis.
Tyska Lagerkrans.
Serieförvärvare, ja. Hoppas vi att det ska bli.
40 plus bolag har de ju.
Mm. Städat upp lite portföljen och skulle kunna...
Ja.
Och väldigt lågt värderat jämfört med svenska peers.
Verkligen.
Det har vi pratat om innan och där ökade jag då. Och sen har jag gjort två bottenfisken med tema bostad, konsument, räntor kommer att gå ner. Inte unika på något sätt, men jag har köpt Electrolux. Har man ju varit inne och förlorat i pengar för.
Det är modigt.
Nu ska jag prova igen. Kommer vara en svag Q1. De, som sagt, är en flitig vinstvarnare. Men ändå börsvärde 27 miljarder. Det är väldigt lågt PS-tal. Och någonting måste hända här, tror jag. Antingen att man byter ledning, för det har varit rätt länge, det var trögt nu. Eller att det kommer ett uppköp. De har ju sagt att de ska rensa i portföljen och sälja av en del delar.
Väldigt lågt PE-tal också, va?
Ja, på näst, precis, på nästa år. På det här året kommer det fortfarande vara trögt. Men kommer de tillbaka till någon slags närheten av normal värdering, så är det ju jättebilligt då. Men det är alltid mycket strul. Och det är mycket, de har mycket mer skuld nu än vad de har haft innan. De var ju en av dem som återköpte aktier på toppen och gjorde stora utdelningar. Nu har de då stor skuld och massa problem, inte minst i USA. Men hur som helst, det finns ju någon slags värde i botten här. Det är bara frågan när det förlöses och hur lång tid det tar. Men på... Jag kom in på strax över 90, tyckte jag. Det var, här kan det nog vara någon slags botten.
Den har aktien som... halverats eller mer? Kanske,
ja, mer om man tittar en bra bit tillbaka. Men den ligger ungefär vid samma nivå som efter vinstvarningen inför Q4. Så den, alltså aktien har lite grann planat ut här nu, och man kanske börjar ana att det är dåligt, men det kanske inte blir sämre i alla fall. Och då kanske nästa nyhet är positiv istället för negativ. Och lite på samma tema, jag har börjat köpa in lite i Byggmax. Som ju också kommer att ha en trög Q1. Men det är också säsongsmässigt där. Men i förra rapporten, den var också dålig, men då steg aktien på att de gav utdelning. Så det är lite samma tema där, att man kanske inte... De får betalt även för lite mediokra rapporter, och man hoppas på att det värsta är över, att det lättare jämförelsesiffror och bra ränteläge och konsumenterna kommer tillbaka.
Och jag vet att vi pratade om det i podden innan årsskiftet faktiskt, att, och det var en av våra tips där. Vi pratade om att just Byggmax kanske skulle kunna bli bra. Jag vet inte, hur har aktien gått nu i år?
Den har ju pendlat lite upp och ner. Den gjorde någon liten rusning där början på året, och sen följde det lite tillbaka, och sen gick det ner bra på rapporten.
Men plus minus noll nu?
Plus minus, ja. Så lite upp och ner. För mig att jag skrev i december om dem att om man vill vara tidig på, så skulle man kunna börja köpa nu. Så till några månader för mig själv.
Jag tror att det är en aktie som Pekka äger också.
Ja, det skulle kunna. Han har Bygghemma Group. Jag vet inte om han har Byggmax också.
Slänger inte han ut dem?
Ja, jag minns inte.
Nej.
Ja, vi får ringa in Pekka. Så det har jag köpt, och så har jag finansierat det här då med...
Skuld?
Nej, faktiskt inte. Men jag sålde Cargotec.
Finska pärlan
som ju ska dela upp sig då. Kalmar ska bli ett eget bolag, och sen så har de Hiab och lite annat. Dels för att den har gått bra. De kommer med beskedet att de ska göra uppdelningen, och det var då jag köpte den. Så har aktien gått upp på det innan det har hänt. Så man har liksom redan fått en del av betalningen för det som ska hända. Och som sagt, de här Palfinger som är en konkurrent inom delar av dem kommer lite sura siffror. Så att då tänkte jag, det här kan få finansiera mina andra bottenfisken istället. Så det var en hel del.
Och du har kvar din Apple, låter det som.
Jag har kvar Apple, ja. De vaknar ju till igår efter lite superperiod. Just på det temat att AI i hårdvara skulle kunna, jag tror det var det marknaden, de pratade om sina nya chips då, som ska vara mer AI-kompatibla. Så att Dell och Apple, mitt lilla hårdvarubett tillsammans med Dustin, får ligga kvar.
Spännande.
Mm. Jag hoppas vi på Ericsson nästa vecka då, kanske.
Det är en av dina, hade du fått upp ordentligt.
Jag hoppas verkligen att det inte blir någon katastrof där. Men det verkar som att det är väldigt negativa förväntningar. Mm.
Det brukar röra sig ordentligt i alla fall, så mycket kan man.
Man ska ha låga förväntningar, det gäller det mesta i livet.
Så är det.
Jag blir bättre.
Nej, men ska vi runda av, stänga butiken och ladda för rapportperiod.
Yes.
Trevlig helg.
Trevlig helg.